När man talar om böcker och punktskrift, då är det inte så långsökt att tänka på Dagny Jorgi. Dagny jobbade under mer än 30 år på punktskriftsbiblioteket i Stockholm. Hon har servat mig och många av mina vänner med punktskriftslitteratur. 2016 träffade Gilda Stiby Dagny för att höra hur det var under de här 30 åren och även hur det var att studera på 40-talet som ung, synskadad tjej. De Blindas förening och biblioteket på Majorsgatan kom att betyda en hel del för Dagny Jorgi under det som hon själv väljer att kalla för självständighetstiden.
Men under den här självständighetstiden, ska jag kanske kalla det för, som när jag började att leva ett självständigt liv, då betydde Stockholms blindförening väldigt mycket för mig och Majorsgatan. För där hade jag min fasta punkt faktiskt. Och då fick jag, när jag gick i gymnasiet och hade håltimmar, fick jag åka dit och sitta på biblioteket och läsa. Det var en förmån som jag fick vara där och fördriva de här håltimmarna i skolan. Så att jag blev ju mycket bekant med biblioteket redan då.
Vem var det då? Var det
som då var det där? Elin Hög som var bibliotekarie, första bibliotekarie. Och sen arbetade Marga Tisell där också och skötte utlåningen av punktskriftsböcker. Sen lånade jag ju där på somrarna, lånade jag ju de här stora bokkorgarna med böcker som skickades hem med fraktgods. Och då fick man tillbaka den frakten, fick man återbetalad. Om man betalade i förskott när man skickade korgen tillbaka, så fick man de pengarna tillbaka ifrån biblioteket. 1951 på hösten anställdes jag då som telefonist hos De Blindas förening. Och det var den första snörväxeln som var anpassad. Som istället för lampor så var det knappar som åkte upp när det ringde. Och sen var det två snören man skulle koppla på svarslinjen och sen koppla det andra snöret till motsvarande anknytning. Vi hade väl 9 linjer här för mig, 9 ingående linjer här för mig att det var. Och sedan 1954 blev det en tjänst ledig på biblioteket. För Elin Hög slutade 1953 och då gick Marga Tisell upp som bibliotekarie förstås. Och då blev jag biträde 1954. Och då blev först min uppgift att läsa korrektur och ha hand om kopisterna. Men sedan 1955 började ju talboksutlåningen. Då anställdes det mera folk och bandkontrollen kom ju till. Alla talboksband som kom tillbaka måste ju kontrolleras. Och då anställdes det mera personal och det bildades den här avdelningen bandkontrollen. Där all post först gick sig igenom alla böcker. Och sedan så anställdes det mera personal som tog hand om utlåningen. Och Marga Tisell skulle ju då ansvara för hela verksamheten. Och vara ansvara för både personal och framförallt bokanskaffningen låg på hennes lott. Och lite utlåning också. Men sen hade hon hjärtbesvär så att hon var väldigt ofta borta och sjuk. Och så småningom gick jag upp som och fick ta ansvaret för verksamheten. Men jag hade inte tjänsten. Jag hade inte den tjänstebenämningen. Men i praktiken så var det jag som ansvarade för verksamheten då. Och sen kom man ju på att det här med att vara kopist, sitta och skriva av böcker, det passar ju kontorsmänniskor, kontoristmänniskor, som man ordnade särskilda kurser då för kopisterna. Och då blev det Tal och Punkt som fick ansvaret för den utbildningen. De var ju inte, de lärde upp sig själva, och ibland var de hos oss och någon dag och fick lite stöd och vägledning, kopisterna. Annars satt de ju hemma och lärde sig på distans.
Vad var det för människor som...
Det var pensionerade lärare ofta. Och vi hade en biodlare i Uppsala som ville skriva. Han gjorde det på sin fritid och han var väldigt duktig. Han skrev så rätt och bra och noggrant. Det skulle ju vara sådana människor som var noggranna. Det kunde vara vilka människor som helst, men ofta var det pensionerade lärare.
Fick och, de någon ersättning?
Ja, inte till att börja med. Det blev inte för en på 50-talet fick de betalt med den första blygsamma ersättningen. Det var nog 50 öre per sida. Sen steg det så småningom. Men någon lönande sysselsättning var det ju inte. Sen hade vi också så att det anställdes synskadade människor som satt och skrev om manuskript som en seende hade skrivit först. Men det var så mycket fel. Så det måste skrivas om. Men det gjorde till exempel Nils Palm som höll på i 50 år eller någonting att skriva om deras manuskript. Och då skulle man första åren jag var där, då fick jag se till att de manuskripten skickades iväg till rätt person. Att de kom tillbaka och sen läste jag korrektur. Ibland läste jag hela böcker, ibland tog man stickprov. Det beror på hur duktiga kopisterna var. Men vi hade ju då bara ett exemplar av varje bok. Och då, när de här riktiga bästsäljarna kom, som Invandrarna till exempel, då, om man fick låna en sån bok, så fick man förbinda sig att läsa ett band i veckan, eller en volym, säger man ju nu för tiden, en volym i veckan. Och då kunde vi göra så att vi, då hade vi ju en kö, och då skickade man band för band i kön, så att det skulle gå så fort som möjligt. Och då hade man ju en mycket tätare kontakt med låntagarna än vad det blev på senare tid. Då kände man ju alla. Alla läste punktskrift, även de här hantverkarna. Det var inte tal om att de inte kände eller hade för tjockt skinn eller... Alla läste punktskrift. Och när vi då bodde på Gotlandsgatan, då lånade vi ju mellan varann. Man lämnade vidare. Men då måste ju det antecknas också uppe på biblioteket, så att det blev ordning. Så man visste var böckerna fanns. Sen när talboken började 1955, var den ju första utlåningen, då växte ju den verksamheten så kolossalt snabbt och lavinartat, så att då skaffades det ju mera personal och det blev en väldig omsättning på verksamhet. Vi hade ingen administration då, utan vi var en avdelning inom det Blindas förening var vi ju en avdelning då. Men allting hängde ju ihop på ett sätt. Och genom Elin Höök, hon hade förmågan att skaffa seende vänner. Så att det var ju väldigt många som satt och kopierade böcker gratis åt biblioteket. Det var väldigt många. Men samtidigt som de skrev böcker så kunde de ju också skriva artiklar till Margareta-tidningen som Elin Hög svarade för.
Du sa att du på 50-talet fick ta över ansvaret utan att vara formellt ansvarig.
Ja, just det.
Vem var formellt ansvarig?
Det var ju styrelsen, det blev Nasförenings styrelse.
Så du menar att när Margareta Tisell, när hon avgick?
När Elin avgick 53, ja.
Ja, men Margareta tog hennes...
Margareta Tisell, ja.
Ja, Margareta Tisell.
Ja, mm. Ja, tog hennes tjänst. Men sen började det ju då, när de såg hur talboksverksamheten växte, så började ju styrelsen resonera om att den här verksamheten måste normaliseras och det måste stabiliseras, det måste vara kvalificerad personal. Då anställdes det en seende bibliotekarie, Ulla Karling. 1963 började hon.
Så du var, kan man säga, ansvarig från typ 53 till...
Nej, inte riktigt från 53, 57. Nej. Kanske.
57?
Ungefär, ja. Men sen började Ulla Karling då och det anställdes flera seende bibliotekarier och verksamheten växte så småningom. 1964 inrättades studielitteraturavdelningen till exempel. Då skulle den avdelningen hjälpa universitetsstuderande med litteratur. Då hade Deblindasföreningen kommit så långt så att det var ett verksamhetsområde som man skulle ta itu med. Och sen blev det en alldeles egen stor avdelning inom biblioteket senare. Och då kom ju fler och fler ut i högre utbildning, högskoleutbildning. Men vad som är viktigt tror jag att man kunde få fram, när ändrades Deblindas förenings inriktning, mål och mening, ändamål och mening. När kom man fram till att somliga verksamhetsområden måste övertas av samhället? När jag nu tänker på det så fick vi alldeles för lite information om hur resonemangen gick inom styrelsen, inom Deblindas förenings styrelse. Det borde ha, så att det sipprade ut lite, några somliga tycker det inom styrelsen, men vi borde ha fått mera ordentlig information om att det här är framtidsplanerna och så här måste det bli. Utan det blev istället lite ryktesvis vad som planerades. Och sen kom det ju som Tommy Körberg sjunger, fait accompli. Så det borde ha varit bättre information till personalen när det kommer att bli dags att lämna över verksamheten.
Lite så här kring den här stora förändringen i föreningen då. När Bengt tar över och blir ordförande och man måste ju säga att det är en enorm förändring i föreningen som sker. Hur upplevde du det här som föreningsmedlem och som anställd?
Då hade vi ju, då lunkade det på i sina banor. Vi hade ju kommit in i en rutin och det lunkade på. Visste ju att vi hade en flytt framför oss så småningom. Men då var det så att då var biblioteket delat i en talboksdel och en punktskriftsdel. och punktskriftsdelen satt en våning ner och talboken satt då på första planet. Och dagarna gick. Jag hade väl inte någon särskild känsla av, ja, det var ju lite som alltid, lite med personalfrågor. Och sen via facket fick jag ju veta lite om personalsituationen och så, men jag minns inte att det var något särskilt. Det rullade på. Man hade liksom nog av allt löpande, att det skulle fungera. Så det minns jag inte att det var något särskilt.
Nej.
Turbulent för den stora flytten 77.
Hur var det då?
Jo, men det var ju väldigt väldigt jobbigt när allt skulle flyttas och tömmas. Ja, det hade vi ju gjort en gång, flyttat hela punktskriftsbeståndet från bottenplanet till en trappa ner. Det hade vi ju gjort en gång, så att det var ju bara att packa igen och skriva på kartonger och flytta. Och så bekanta oss med nya lokaler i Enskede. Då hade vi fullt upp med det,
ja.
Liksom att komma in i den rutinen. Och var man hade olika saker. Och
hur kändes det att komma till den byggnaden då?
Det var ganska förfärligt. Ja, på ett sätt. Innan vi hade kommit igång där och innan det fanns några hyllor att följa och innan vi skulle hitta. Det tog inte mer än 3 veckor så hade vi allting på plats och utlåningen kunde börja. Men vi skulle ju liksom komma in i hur det såg ut där och hur rutinerna skulle vara där med bankkontroll och magasinet och karusellen först för talboksutlåningen och så bankkontrollen och så magasinet. Du förstår, när vi bodde i källaren med punktskriftsavdelningen och bankkontrollen, då hade vi utgång till gården, till en gård, en nedre gård, så där satt vi och drack kaffe på somrarna. Så bara det var ju ett minus.
Mm.
Att man inte kom ut på samma sätt. Och det här med att Ebblidnas förening hade drivit biblioteket först, det var faktiskt en status att arbeta inom biblioteket. Det ansågs, det var ett kliv upp än att vara anställd på Garn och textil till exempel. Sitta där och väva eller någonting sånt. Då var det ett steg upp att få börja på biblioteket. För det var status inom verksamheten.
Tack, Dagny.
Ja, tack själv. Det är så mycket när man börjar prata.